Vi har att månadens tema är bönesvar. Men innan vi kommer till svaren så finns det ett antal frågor och ett antal böner. Vi börjar med att lägga den här fortsatta stunden i Guds händer. Tack Herre för vad du har lagt på mitt hjärta och tack för vad du vill förmedla idag. Herre, jag ber att jag ska få vara ett rent filter för ditt ord, Herre. Att inte färga dina tankar som du har för oss, Herre. Vi lägger resten av den här gudstjänsten i dina händer. Var med oss allihopa. Öppna våra hjärtan. Var med oss. Tala till oss på det sätt som vi behöver höra dig. Amen. Vi människor, vi ställer frågor hela tiden. Barn, de är fantastiska på det. Ni som är föräldrar eller mor och farföräldrar, ni vet att på en dag så kan det lätt komma hundratals varför. Varför ska jag gå till skolan? Varför är himlen blå? Varför måste jag äta mat? Varför är ärtor gröna? Vi skrattar lite åt det. Vi kan tycka att det är trivialt och enkelt. Vi som föräldrar, vi använder ofta svaret jag vet inte. Antingen för att vi är trötta, att vi inte orkar svara på alla varför, och ibland för att vi faktiskt inte vet. Men det visar på någonting ganska viktigt i oss som människor. Att vi söker fakta, vi söker kunskap, vi vill veta. Vi är en sån som varelse. Men ibland så vill vi inte bara ha fakta. Ibland vill vi inte bara ha de där enkla svaren. Ibland behöver vi hjälp med någonting. Ibland ber vi om saker. Ibland är det enkelt och vardagligt, som kan du skicka smöret. Ibland lite djupare, kan du hjälpa mig? Kan du hjälpa mig skruva skruvar i taket? Kan du hjälpa mig med olika saker? Där en handling är inblandad, någonting som vi gör. Och ibland, när vi är helt desperata, så återstår bara att böna, att vädja, att på något sätt klamra oss fast vid någon annan. Bibeln visar att Jesus möter oss på alla de här nivåerna. När vi frågar, när vi ber och när vi i desperation bönar. Och det fantastiska är, som vi precis sjöng, Gud svarar, inte alltid som vi trott, men alltid som en kärleksfull fader. Och jag tänkte börja med att läsa ett stycke från Markus evangeliet kapitel 10 och vers 46. Som handlar om Jesus och lärjungarna. Det står, de kom fram till Jeriko och när Jesus lämnade Jeriko med sina lärjungar och en stor folkskara satte en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, son till Timeus. När han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom började han ropa, Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många sa åt honom strängt att vara tyst. Men han ropade bara ännu högre, Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa, kalla hit honom. De gjorde det och sa till den blinde, lugn, res dig, han kallar på dig. Då kastade mannen av sig manteln, hoppade upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom, vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa, Rabuni, gör så att jag kan se igen. Och Jesus sa, gå, din tro har frälst dig. Och genast fick han syn och följde Jesus på vägen. Frågor, det är vägen till insikt. Och i evangelierna så ser vi ofta att Jesus ställer frågor. I stycket här så frågar Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig? Det kan låta som en självklar fråga, så vi vet ju att han är blind. Klart du vet Jesus vad han behöver. Men Jesus vill att Bartimeus, eller jag tror att Jesus vill att Bartimeus själv ska uttala sitt behov. Eller när Jesus frågar lärjungarna om vem man är ifrån Matteus 16 och 13. Där står det att Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi. Då frågar han sina lärjungar, vem säger människorna att människosonen är? De svarade, Vissa säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande Gudens son. Jesus, han visste ju såklart svaret på frågan. Och det var inte bara en retorisk fråga. Men frågan fick vara ett medel för att öppna hjärtan. Och Simon Petrus, han får ju bekänna att du är Messias, den levande Gudens son. Så frågor, det är inte bara ett enkelriktat sätt att söka fakta, söka svar. De kan användas för att öppna dörrar, öppna hjärtan för reflektion och insikt och ge en dubbelriktad kommunikation istället. Och Gud uppskattar våra frågor. De är aldrig fel och de är en del av våran tro. Vi får fråga varför, vi får fråga hur länge, vi får fråga vad vill du med mitt liv? Och Gud svarar, inte alltid på det sätt vi tänker. Inte alltid med kalla fakta, ett ja eller ett nej, men med vägledning och kärlek. Med tanke på temat, återigen, bönesvar, så ställde jag mig själv frågan. Är det någon skillnad på bönesvar och frågesvar? Och jag har redan berört det lite. Men jag kom fram till att frågesvar, det är det här som, du vet, korsord eller prov i skolan. Vad är huvudstaden i Frankrike? Svaret är Paris. Det är rätt eller fel, ofta svart eller vitt. Eller som vi föräldrar ofta, jag vet inte eller jag orkar inte svara. Men ett bönesvar fungerar inte riktigt så. Det kan vara ett ja, ett nej eller ett vänta lite. Men bönesvar handlar om någonting mer aktivt, en handling, någonting som sker. Gud är inte som en sökmotor som bara spottar ur sig fakta. Han är vår far som svarar med omsorg. Och ibland får vi det vi ber om och ibland någonting bättre. Och ibland får vi kraft att vänta. Be, det är vägen till relation. Be innebär uthållighet. Relationer innebär uthållighet. Och i Lukas 18 så pratar Jesus om just att lärjungarna alltid ska be och aldrig ge upp. Han berättar liknelse om en änka som har ett samtal med en domare. Och kvinnan vädjar gång på gång, hon ger sig inte tills hon får rättvisa. Och just det är bilden av uthållighet. När man läser Bibeln från Daniels bok så ser vi en person som han behöver ha bönen. Det spelar inte någon roll att hans liv är hotat av nya lagar för att han behöver be, han behöver vara i relation med Gud. Det är viktigare än någonting annat. För 2 veckor sedan så hade vi Lydia från Schweiz här. Och när hon predikade så berättade hon om hur hon ständigt är uppkopplad i bön, samtal och gemenskap med Gud. Och att det är så viktigt för henne för att hon ska kunna fungera. Den här formen av vardaglig bön och gemenskap, relation med Jesus, den hjälper oss som människor och som kristna framåt. De vardagliga bönerna som, god morgon Jesus, låt oss få en fantastisk dag idag. Eller tack för maten och matstunden. Den gav mig ro och fina kraft för att möta resten av denna jobbiga dag. Hjälp mig. Sådana enkla böner, sådana enkla samtal, de är grunden för en relation. Enkelhet, ärlighet och öppenhet. Bibeln är fylld av händelser som handlar om just uthållighet. Noah, han byggde arken. Han fick vänta uthålligt medan det regnade i 40 dagar och 40 nätter. Men sen kom dag 41 och det slutade regna. Mose, han begick ett mord. Han gömde sig i öknen i 40 år. Sen kom det 41 året och Gud kallade honom att rädda hans folk. Mose var på berget i Sina i 40 dagar för att vänta på och ta emot stentavlorna med lagen. Det gick inte på 5 minuter. Utan det krävde uthållighet. Israeliterna vandrade i öknen i 40 år. Men det kom ett 41 år när de fick gå in i det förlovade landet. Goliat, han hånade israeliterna i 40 dagar. Men så kom dag 41 och David kom och besegrade honom. Så tänk om man ger upp på den 40:e dagen, eller 40:e natten, eller 40:e året. Alla dessa 40-tal visar att Gud arbetar tålmodigt med oss. Och att dessa personer, de hade lärt känna Gud och hade den relationen på djupet som hade gett dem uthållighet. 40-talet i sig tror inte jag är det viktiga. Det kan ibland vara lätt att man blir fascinerad över tal, siffror, symboler i Bibeln. Samband, vi människor, vi gillar att leta mönster. Men ni behöver inte vara oroliga. Man behöver inte läsa igenom Bibeln från perm till perm, baklänges, upplänges, framlänges, baklänges för att hitta alla mönster. För Gud, han har sagt att han uppenbarar oss och uppenbarar sig för oss. Och vi behöver inte göra mer än att vända oss till honom. Det står i andra Timoteusbrevet 3:16 att hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet så att Guds människan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Så vi måste inte leta de här mönstren för att tro att det ska vara en Guds sanning. Gud är enklare än så. Men de visar också på att Gud är komplex. Gud har tänkt så mycket mer än oss. Så som sagt, du behöver inte oroa dig. Gud har inga speciella förkunskapskrav för att vi ska få be och ha en relation med honom. Du behöver inte ha klarat avancerade matematikkurser, vare sig på gymnasie eller högskola eller universitetsnivå. Men det jag tror Gud vill visa och påminna oss om är att vara uthålliga för att det kommer en dag efter denna. Paulus, han skriver från Galaterbrevet 6:9 att låt oss inte trötta på att göra gott. För när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle. Och särskilt mot dem som tillhör trons familj. Poängen är alltså att uthållighet i bön, det är inget tecken på att Gud hör dåligt eller att man ber fel. Det är ett sätt som Gud i vår relation formar oss och hans sätt att svara på. Och Guds sätt att svara på, det är på rätt sätt i rätt tid. Ibland är bönesvaret snabbare än vi anar. Ibland dröjer det år. Men löftet står, Gud hör bön och uthålligheten bygger vår tro och vår relation till honom. Gud gömmer sig inte för dig. Han är inte längre bort än ett enkelt hej Gud, här är jag. Men sen kommer vi till det jobbiga. Ibland så räcker inte frågorna för oss. Ibland så går vi bortom den vardagliga relationen i den vardagliga bönen. Ibland hamnar vi i situationer som för oss människor är omöjliga. Om ni minns Bartimeus, han som var blind, han som ropade högt, Davids son förbarmar dig över mig. Det var inte en enkel vardaglig bön, utan det var en bön i desperation. Han bönade. Vi kan också läsa hur Jesus själv upplever det jobbiga kvalet den kvällen på Olivberget innan allt som föranledde korsfästelsen. Och vi får se hur han tar sig igenom det. Från Lukas 22:41 står om Jesus. Och han drog sig undan från dem, ungefär ett stenkast. Och föll på knä och bad, far, om du vill så ta den här bägaren ifrån mig. Men ske inte min vilja utan din. Då visade sig en ängel från himlen för honom och gav honom kraft. Det där är en så kallad role model. Det där är våran förebild. Desperationen är inget tokigt. Desperationen är någonting som leder framåt. Och med bönen, att få bönen, så kan vi komma igenom desperationen. Det där är när Jesus upplever ångesten och han har sån desperation. Jesus bönar med svett som blev som blodsdroppar som föll ner på jorden, står det. Han vet vad som väntar honom. Och hans rop här, det är äkta. och ändå överlåter han viljan till hans far. Och det finns fler exempel. Det finns många exempel i Bibeln på folk som är desperata. En kananeisk kvinna i Matteus 15 som vädjar för sin dotter. Och hon ges inte heller, först med orden: Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt. Jesus dissar henne lite grann. Kan säga att man utmanar, testar och prövar henne lite. Sen ropar hon en andra gång: Herre, hjälp mig. Och efter att ha fått Jesus uppmärksamhet och att han har sett att hennes hjärta är vänt mot henne, så har de en liten diskussion. Och efter en stunds av ordväxling med Jesus så säger han till henne: Kvinna, din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill. Så böna, det är intensiv bön, så står det i ordlistan. Böna är när vi inte längre orkar hålla upp masken, när vi släpper vår stolthet och kastar oss i Guds armar och Jesus visar att det är okej. Gud, han föraktar inte desperationen, han tar emot den. Och efter allt det, då kommer bönesvaren. I Matteus 7:7, jag tror det är kanske ett av de klassiska som vi lär alla barn i söndagsskolan. Be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber han får, och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd, eller en orm när han ber om fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till den som ber honom? Ett barn får inte alltid det som barnet ber om. Pappa, kan jag få glass till frukost? Nej, du får en rågmacka, för det är mycket bättre. Jag vet att det kommer ge dig mer stadig energi genom dagen. En god far ger det som är bättre. Så är Gud. Han svarar alltid, men på sitt sätt. Bönesvaret som Jesus fick i Getsemane, det var inte befrielse från korset, utan det var kraft att gå igenom det. Och ibland så är det just så att Gud tar inte bort smärtan eller bördan, men han bär oss igenom den. Jag tänkte att jag ska berätta en gång när jag fick ett lite oväntat bönesvar. Jag var i Seoul i Sydkorea. Jag jobbade och levde för mig ett lite annorlunda liv. Utan gemenskap riktigt. Bara några kollegor som inte var så nära vänner med. Inget eget hem, utan istället ett hotellrum. Inte en gemenskap i kyrkan. Och trots att jag var i en stad med, vid den tiden, lika många invånare som hela Sverige, så kände jag mig ensam. Så en kväll bland många så var det dags för kvällsmat. Och det betyder ju inte att man lagar mat på hotellrummet, utan att man går till en restaurang igen. Men den kvällen så ville inte min bästa kompis, han som var min närmsta kollega, han ville inte haka på till en restaurang för han var trött. Så han frågade: kan inte du köpa mig lite pizza hem? Så jag gick iväg till en av alla små pizzerier som fanns där. Jag la beställningen. Jag såg hur den där degroboten knådade ut degen. Jag såg hur kockarna toppade den med det vi skulle ha på. Och sen skjutsade de in den i den automatiska pizzaugnen. Och allting är så mekaniskt. Allt hände så effektivt. Och mitt i allt det där så kommer det in en man. Och han tittar på mig. Och han ser att jag är inte liksom från orten. Det var liksom inte semesterperiod. Så det var inte så mycket västländare borta i Sydkorea då. Speciellt inte i Seoul. Speciellt inte i ett sådär litet kvarter som inte är där allting annat händer. Och han säger: hej. Jag svarar tillbaka. Och sen nästa fråga till mig som kommer är: do you believe? Are you a Christian? Och lite lätt överrumplad så svarar jag yes. Och sen frågar han vad jag heter. Och så säger han can I pray for you? Fortfarande lika överrumplad så svarar jag att ja, men det går bra. Han ber en stund för mig. Ingen lång bön. Efter ett amen så säger han, Daniel, God is strong with you. Gud vet hur han möter mig personligen. Han vet mina behov och han vet vad som funkar med mig. Han såg och han hörde om mitt behov. Och när jag själv inte ens visste vad jag ville ha för lösning på problemet så kom Gud med ett svar. Han kom med en uppmuntran som gav mig styrkan att härda ut de sista veckorna. Så avslutningsvis, om det är något som Gud ber om som är speciellt, ja, som Gud ber om, då är det att få ha en relation med var och en av oss. För det är ingenting som man kan tvinga. Det är någonting som man behöver få vårt ja till. Så utav allting som vi ber, alla de tusentals, miljontals böner varje sekund, så bär Gud en bön, en längtan om en relation med oss. Han älskar oss så mycket och ber ständigt att vi ska vända oss till honom och leva i relation med honom. Häromveckan så var jag med familjen, mamma och pappa och syskon, barn. Vi var till Silvbergs kyrka i Grängshammar utanför Säter. Och Madeleine hade läst på lite och berättade om den här kyrkan och gravplatsen. Att alla gravstenar är placerade med framsidan eller ansiktet mot kyrkan, mot Gud. Och jag tyckte det var speciellt fint, symboliskt, att visa på relationen. Att vara vän mot Jesus, att vara vän mot Gud, det är inte bara här och nu utan det är någonting som får sträcka sig in i evigheten. Så den sista summeringen av orden vi gick igenom, att fråga, att vi söker insikt och Jesus leder själv med att upptäcka sanningen. Att be, vi lever i relation dag för dag, vi formas av relationen och gemenskapen med Jesus. Att böna, i desperation får vi ropa. Och Jesus själv visade oss hur. Bönesvar. Vi har sett att Gud svarar. Inte alltid med det vi förväntar oss, men alltid med det som är gott. Så kom ihåg att Gud hör, Gud svarar och Gud går vid din sida. Amen.